Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hur summerar man egentligen 7 år och flera hundra timmars inspelade intervjuer, möten och samtal? Jag vågar knappt tänka på hur länge som jag funderat på om det inte vore lite kul att göra någon slags summering. Oftast så har det stannat vid just en tanke. Bara alla timmar som skulle krävas att skanna igenom alla avsnitt. Jag menar, hur mycket orkar man lyssna på sin egen röst? Men ibland sker något som får en att tänka om. Som just ett 7-årsjubileum eller ett utbrott av ett coronavirus som sveper över hela världen. På en extern hårddisk märkt Husky 2013-2019 finns uppskattningsvis 220 avsnitt eller så. Så jag kokade en stor kopp kaffe. Sätter på Miles Davis Kind of Blue. Lägger pannan i djupa veck och börjar likt en brottsutredare eller en slags digital arkeolog att systematiskt skumma igenom inspelning efter inspelning. Letar efter mönster och ledtrådar. Jag heter Magnus Ormestad. Det här är avsnitt 230 av podcasten Husky. Av någon anledning så blev det adventures eller multisport som blev ett tidigt tema för mig att haka upp Husky på. Jag hade ju själv noll och ingen erfarenhet av det, men av ganska förklarliga skäl så blev det på grund av sportens natur en tacksam grund att bygga vidare på eftersom den innefattar så många olika discipliner. Och dessutom så kände jag ju faktiskt två tunga namn inom adventures, Mikael Lindnord och Mikael Mattsson. Den allra första inspelningen, men inte det första avsnittet, var med Micke Mattsson. Micke och jag hade jobbat tillsammans som cykelbud på Gröna Budet i Stockholm. Och den första inspelningen var på Mickes dåvarande kontor på GIH i Stockholm.
När vi jobbade på Gröna Budet så var du då aktiv, eller du började, visst, fast då tror jag att du var med i Lundhags, hade något lag, va?
Ja, när vi jobbade i början så hade jag nog till och med något annat lag som var mindre känt och sämre. Och sen så på slutet där så tävlade jag för Lundhags några år.
Just det.
Ja.
Hur såg det ut, hur såg liksom multisport världen ut då? Hur såg multisport Sverige ut då och hur såg liksom satsningen på lag ut då? Var det liksom, visste de vad det var, eller var det bara någonting att de hoppade på bara för att det gick Echo Challenge på Discovery Channel? Så var det många märken som ville hoppa på det, eller fanns det liksom var det en struktur kring det då?
Det var ingen som helst struktur. På den tiden fanns det ett riktigt bra svenskt lag. Och det var bröderna Andersson och Lämmel och det gänget som körde under olika namn. Det var Human Performance och det var Peak Performance, Human Link kanske de hette snarare.
Ja, okej, det låter faktiskt bekant.
Och sen så var resten glada amatörer.
Just det.
Och internationellt så var Sverige då, förutom det där topplaget, så var det en C-nation kanske. På den tiden så handlar det ofta om att ta sig igenom de här långa racen.
Ja.
Inte att vinna, inte att det var liksom professionell inställning.
Resan var målet, så att säga.
Lite grann så. Men det var också att tävlingarna var uppbyggda på så sätt så att man kunde förlora massor på att man hade en kamel som inte ville gå.
Okej, vänta här nu. Bröderna Andersson och Lämmel. Det är ju alltså Björn och Mats Andersson. Mats som idag heter Mats Skott. Och Lämmel, det är ingen annan än Mikael Lämmel som idag tillsammans med Mats driver Ö till Ö. Här märker jag ju direkt att det finns fler ledtrådar i den här husky-härvan som jag kan nysta upp. Mikael Lämmel är ju verkligen inget okänt namn och var inte heller på den tiden som jag började med husky. Så under hösten 2013 så bokade jag en intervju med honom och får höra storyn om hur han lärde känna Mats och hur de tillsammans kom in i Adventures. I historien som vi hoppar in så skulle Lämmel då jobba som oljemäklare i New York men kommer till sina föräldrars förtvivlan på andra tankar.
Våren, vad blir det? Nej, jag åkte sommaren 89 åkte jag och skulle börja jobba i september. Och under sommaren så jobbade jag som bartender i New York på en av de heta krogarna. Jag var ute på 80-talet, så det var en ganska galen tid. Och jag insåg ju ganska snabbt att om jag skulle bo kvar i New York så skulle jag skulle gå i fördärvet, för att det var helt galet med både droger hit och dit och sena kvällar och ja, folk var ju galna. Och när jag hade samlat ihop tillräckligt med skokartonger med dollarsedlar i den lägenhet jag bodde i, så kände jag att jag kan inte bo här. Så då drog jag iväg och seglade i Stilla havet. Mm-hmm. På en 100-årig gammal skuta. Och där trodde jag att jag skulle bli arvslös, i och med att mina föräldrar kände att fan, nu gör det ju någonting helt tokigt. Och det blev aldrig någon oljemäklarkarriär. Så att jag kom ju hem till Sverige första gången då 90 på sommaren. Och så pratade med en massa människor om jobb och allt möjligt. Så jobbade jag på sån här seglfartyg i Sverige också. Mm. Prips Blå Marité hette det. Och sprang omkring och jobbade i riggen på det fartyget. Och när sommaren var slut så fick jag jobb för Patagonia i Alperna. Jag skulle börja i Chamonix på butiken där. Så att i september, i början på september 1990 så åkte jag till Chamonix och började arbeta i Patagonia-butiken som första svensk. Och det har präglat hela mitt liv, måste jag säga. För att då, samma dag så, som jag började arbeta, så kom det in en kille i affären som välkänd galning som heter Matti Nordlind. Och sa, vem fan är du som har fått jobb här? Det kan ju inte en svensk få. Och sen 2 veckor senare så blev jag inbjuden till ett födelsedagskalas, och det var den 19 september, och det var Mats Andersson då som jag kamperat ihop med sen dess. Jag var på hans födelsedagskalas, hade han kommit hem från Japan där han varit, nej, Nya Zeeland han varit, och gjort skidfilm för Mild Seven, alltså japanska cigarettmärket. Jag jobbade han som skidmodell då. Och han var ju rockstjärna då i Chamonix sen 3 eller 4 år tillbaka. Han var en av de första i Chamonix.
Är ni jämnåriga typ?
Ja, Mats och jag är jämnåriga. Han är 4 månader äldre än vad jag är. Och sen dess har vi hängt ihop. Så att jag bodde i Chamonix då och jobbade för Patagonia ett antal år. Jag fick jobb i USA för Patagonia. Jag jobbade i USA. Och sen slutet 94 så ville de att jag skulle flytta till Paris och bli säljchef för hela Europa då. Och då valde jag att, nej, nu skiter jag i det här. Jag tyckte att jag var för ung, jag arbetade alldeles för mycket och jag hade absolut ingen lust att sätta mig i Paris. Det var liksom inte det livet jag ville ha. Och då flyttade jag hem till Sverige slutet 94. Andra gången som mina föräldrar tyckte att jag var fullständigt dum i huvudet. Jag hade världens karriär inom Patagonia då. Och jag flyttade hem och hade inga arbete. Köpte en lägenhet. Nej, jag fick hyresrätt. Som sen blev omvandlad till bostadsrätt. Det var ju tur då. Men då började jag jobba med lite aktiviteter. Och syftet med det hela var ju att jag skulle satsa då på skidalpinism. För Mats och jag började ju tävla i skidalpinism tidigt 90.
I Chamonix eller?
I Chamonix. Mm. Och vi tävlade i Europacupen och ett antal olika tävlingar tillsammans med Mats bror och Björn.
Just det.
Och vi åkte ju jättemycket. Och det var då Kebnekaise Classic började 91. Mm. Vi var ju Team Tenson.
Men vänta här nu. Keb Classic. Det här måste vi undersöka vidare. Men först lite mer från Mikael Lemmel.
Och 94 när jag flyttade hem, så då hade vi precis träffat, eller det var på vintern, bara några veckor senare, så träffade jag den organisationen som var ansvarig för Red Gauloise. Och de gjorde ett jobb där Ski Unlimited var, de hade guider till det här företagsjobbet i Chamonix. Och då blev jag inhyrd som guide under dagen. Och då blev jag tillsagd, men Sverige har aldrig haft någon lag med i Red Gauloise. Och nästa tävling går november 95 då i Argentina. Och det kommer vara skidalpinism med i tävlingen. Du är ju duktig i det. Kan inte du dra ihop ett svenskt lag? Mats och jag bodde tillsammans då i Chamonix den vintern. Så att då kom jag hem på kvällen och sa, fan, vi måste ju. För man har ju drömt om den här Red Gauloise. Det var ju bara som en hägring som fanns där borta någonstans. Och då började vi snacka om det. Så ja, vi måste testa. Och så började vi först prata med Tenson då, för att se om de var villiga att sponsra oss, i och med att vi hade tävlat då.
Var det var svenskt, eller det är väl ett svenskt märke?
Tenson är svenskt märke, och de hade ju sin devis då, it's a way of living, och det körde vi stenhårt på, i och med att vi gjorde både skidfilm och foto och skidalpinism och allt möjligt. Och vi var bra på att vara kunga på dagen och kunga på kvällen, så att
hur gamla var ni då?
Ja, hur gammal var jag då? Jag kan inte tänka så.
20 någonting.
Nej, men vad kan jag vara? 20 började med Tenson 91, så då var jag 24.
Ja.
Och 95 då var jag ju 28. Var jag.
Men vad, för Red Gauloise känner man ju till väldigt väl. Vad är historien bakom det egentligen? Hur länge?
Första Red Gauloise. Red Gauloise är ju det var ju början till multisport eller adventure racing. Ja. Och det var ju en fransk organisation som heter Saga d'Aventure som startade det. Och de fick pengar utav franska
cigarettmärket.
för att skapa en annan image.
Ja.
Och de hade ju jättebudget där. Och första tävlingen var 87. Och den var på Nya Zeeland. Mm. Sen så hade de en tävling på Nya Kaledonien. Och så hade de en tävling i Costa Rica. Och så en i Oman innan vi var med då 95. Mm. Så jag tror att vi var med i 15 om jag inte kommer ihåg fel. Och det var ju då i Argentina. Och vi fick ju ingen spons utav Tenson. Och då sa jag att i och med att jag hade jobbat ett antal år på Patagonia. Och sen när jag kom hem så fick jag ganska bra kontakt med Peak. Och vi pratade om eventuellt att jag skulle jobba lite med dem och sådär. Så då åkte jag dit och träffade Stefan Engström och Peter Blom. Och förklarat. Och då Lasse Berlin jobbade där som journalist då också. Och han hade skrivit om Red Gauloise som hade gått på Madagaskar året innan. I Peak-tidningen. Och då så började vi prata om det, och sa de att vad fan vi kör. Och det var ju då början på Team Peak. Och det var ju på sommaren 95 som vi liksom kom överens om det. Och sen så körde vi på.
Team Peak Performance var alltså fött. Och med det en viktig milstolpe inom svensk adventure race. Men alltså Keb Classic. Under den första sommaren med Husky så körde jag tillsammans med några vänner Björkliden Arctic Mountain Marathon, BAM. BAM firade då 20 år och därför var tävlingsgrundare på plats. Det var den första gången som jag träffade den legendariske Erik Ahlström som berättade sin story.
Ja, man kan ju hoppa över de första åren lite, för de är kanske inte så där otroligt intressanta, utan bakgrunden är jag är faktiskt född i USA, men jag har svenska föräldrar och flyttade till Stockholm och Täby och är uppväxt i Täby och har gjort lumpen, och sen så efter lumpen så visste jag väl, var lite osäker vad man skulle göra. och gjorde några stapplande steg som ingenjör. Men jag märkte att det här var inte riktigt min grej. Och sen så av en tillfällighet, som det ofta är i livet, det här med sliding doors, så hamnade jag nere i Verbier och var skrivman i totalt 6 år, tror jag.
Var är vi någonstans nu, årsmässigt?
Ja, nu är vi nere i Verbier och vi är i början 82. Mm. Var de första åren jag var där och blev helt fascinerad när jag inte hade en aning om att man kunde tillbringa en hel vinter bara åka skidor och jobba på sommaren. Så jag flängde upp och ner på massa tak i Stockholm och målade plåttak i Gamla stan och sånt där och hängde linor och tyckte det här var ganska obehagligt. Men när det var strålande sol då jobbade man, och när det var dåligt väder då kunde man inte göra någonting annat. Då kunde man skrapa taken eventuellt. Det här var ett sätt att få in pengar. Åren gick i Verbier och jag, vissa år så jobbade jag en del och då kunde jag ut och resa, så jag tillbringade en vinter i snowboard och gjorde en jordenruntresa och sånt där också. Men skidåkningen kanske blev... På den här tiden var det inte så vanligt att gå på tur och gå på randonnéturer, men jag hade bestämt mig för att jag skulle göra en tävling som heter Patrouille de Glacé, en stor alpintävling som går mellan Zermatt och Verbier. Och det är ungefär 4 mil och 4,5 tusen höjdmeter, men man är ett lag av, som består av 3 personer. Vi var 4. Så en av oss skulle ju då bli diskad, alltså. Man skulle bli dissad för grund av att man inte klarade, man höll inte konditionsmässigt.
Så jag hade en liten, var det någon slags intern tryout innan?
Nej, men det var ju min kompis Uffe då, som fortfarande bor nere i Verbier. Han hade bestämt så att vem av oss skulle inte få vara med i det här laget. Och jag skulle då visa att jag skulle få vara med. Så jag åkte ner till Sion i Siondalen, och så därifrån åkte jag upp till en liten ort som heter Orolla, som ligger mellan Zermatt och Verbier. Klockan var 5 på morgonen och jag skulle ut och gå med mina telemarksskidor och mina telemarkspjäxor. Låga läderpjäxor som man hade på den tiden.
Det var ingen så här next generation telemarkbindningar där inte?
Nej, det har hänt lite sen dess, kan jag säga det. Och klockan var 4:30 på morgonen och jag konstaterade att jag kände att jag hade lite bråttom. Man ska ju vara i bergen på förmiddagen av flera skäl. Glaciärsprickor och sånt där och väder förändras på eftermiddagen. Så jag tog ut på stegen, men det var ju så att i ena handen hade jag stavar, andra hade jag skidor, så hade jag en relativt tung ryggsäck. Så när jag hade gått kanske på den här, det hade varit dagsmeja, så det hade blivit bildats isfläckar på den här asfaltsvägen som jag då skulle inleda min lilla mini-expedition med. Så jag plötsligt tog jag lite för långt steg och halkade med vänsterfoten, och den la sig under foten, så bara snäppte jag som att bryta en
kvist.
En kvist ungefär. Och där låg jag och konstaterade, det här var inget bra, Erik. Jag har gått ett ledband eller något sånt där. Jag lyckades använda skidor som stulter och stapla tillbaks en kilometer till vilen. Vi hade en gammal bubbla på den tiden. Och som tur var jag 1,87 lång, så att jag lyckades med hjälp av vänsternäven lyckades jag stoppa ner och gasa på så sätt. Det här var mina mobiltelefoner, så jag kom ner till ett hotell och...
Det är nästan lite så här Mr. Bean-scen nästan.
Ja. Jag kan tänka dig, klockan 5 på morgonen står där och slamrar på dörren. Silvoplay, accident. De öppnade i alla fall. Det var ingen The Shining eller Hotel California där inte. Så ringde mina kompisar i Verbier och så kom de och hämtade mig. Så körde de ner mig till sjukhuset som jag. Och där konstaterade de att jag hade brutit en fotled, ett fotledsfraktur. Så det var bara att operera in en liten miniatyr järnvägsräls i foten.
Och, har du kvar den?
Nej, den behöll de där. Men då kom det upp en kompis från Kiruna som hade en broschyr med sig. Och där såg det turistsportlinjen. Turistsport, ja, det var en aktivitetsutbildning uppe i Kiruna som skulle börja sedan ett halvår senare. Så att jag sökte till den här utbildningen uppe i Kiruna här på Malmfrälsets folkhögskola. Jag kom in och det första jag gjorde, det var att första helgen, fortfarande lite svullen fot, men vi åkte upp till Nikkaluokta, gick upp till Keb och besteg Kebnekaise fjällstation och stod där uppe och blev helt hänförd över att vilken fantastisk miljö det är här uppe i Kiruna fjällen. Det här hade ingen aning om att det fanns. Det var lite som Alpen i miniatyr. Och sen vet jag inte riktigt vad det var som gjorde att den här revanschlustan eller den här innovativa förmågan att starta en tävling som i det här fallet då blev Kebnekaise Classic. Men det var ju så första året så på turistsportlinjen så när man skulle söka praktik så sökte jag ut till Kebnekaise och träffade guiderna där och fick inblick i allt från laviner och pratade med Peter Mogård som var sportchef och alla guider och började liksom tänka hur skulle en tävling kunna se ut i Sverige.
Men och nu är vi fortfarande, där är fortfarande 80-tal.
Nej, nu är vi 92.
Nu är det 92.
Ja, nu har vi brakat framåt här lite. Och så Cap Classic var då, det var ju en tanke att det fanns ju skidalpina tävlingar, det fanns ju då patrulliglacéer nere i Alperna. Och jag ville ju något liknande i Sverige. Men jag visste att i Sverige är det ju betydligt färre befolkningspopulationer än finns i Alperna. I Alperna så finns de flesta av de här tävlingarna väldigt nära storstäder. Så vi måste göra något speciellt här. Det kan inte vara en enåldrars tävling. Och vi, i det här fallet så var det också med alpina moment. Det var att man skulle klättra nord- och sydtoppen och halspasset. Och framförallt skulle det vara två dagar som man skulle gräva ner sin snöbevack. För det gör man till Alperna. Och det är lite svenskt. Det är lite traditionellt fjällvett att kunna gräva en bevack. Så att under 6 år arrangerade den här tävlingen som var Nordeuropas mest utmanande och krävande vintertävling på skidor. Och vi hade ju, det var ju väntelister varje år. Det kom ju folk från...
Hur många startande hade tävlingen emot?
Det var 30 lag och det var 3 man i varje lag. Eftersom Kemp Fjällstation inte sväljer mer. Så den här tävlingen var ju, om man ser det rent organisatoriskt, var det nog det svåraste projektet jag nästan har drivit igång, just på grund av att det är en så krävande miljö. Det är Sveriges högsta toppar och det är dåligt väder väldigt ofta. Av de här 6 åren kunde jag bara köra ursprungsbanan 2 år på grund av att vi fick lägga om banan för att det var dåligt väder. Så det är laviner och det är glaciärsprickor och det är blåsigt och kallt och det är tufft. Och jag är jätteglad att det gick så bra som det gick, men det var rent organisatoriskt svårt. Det fanns ju inga mobiltelefoner, vi hade ju stora komradioapparater, vi hade hjälp av försvaret, vi körde fast med bandvagnar och skotrar och det snöade så pass mycket så det var väldigt svårt att spåra för de här topplagen och sånt där också. Så att, och nivån höjdes hela tiden, det kom utländska lag och svenska lag som tävlade utomlands, kom mycket specialutrustning och sånt där också. Så att helt plötsligt så var det väldigt svårt att hålla en bra kvalitet eftersom just den här spårningen inte funkade om det började, hade snöat och drevat i flera decimeter.
Hur såg det ut, alltså omständigheten och stämningen i Sverige och omvärlden just då när det gäller den här typen av tävlingar? Nu känns det lite grann som sådana tävlingar där, jag ska inte säga vardagsmat, eller kanske för ett visst segment är det här är en vanlig tävling. Det finns År Extreme Challenge, Kemi Classic, det finns BAM som vi sitter på nu. Då kan det inte ha funnits, det här måste ju ha varit Skandinaviens absolut första.
Ja, det var väldigt... Det var lite kontroversiellt att tävla i fjällen. Man kan inte tävla i fjällen. Man ska ju njuta. Man ska sitta i sina fjällstugor och dricka varma kopp.
Med ramryggsäck och träkåsar.
Och framförallt var det de här killarna från Chamonix då, som nu Mats Andersson och Björn Andersson och Micke Lämmel, va. De var ju lite rebeller. De kom med skinnpaj och cowboy boots upp till Keb och hade beställt helikopter. Och kommer in och bara, vad fan är det här för ställe? Och liksom högljudda, ganska kaxiga killar. Och då var det som Anders Bergvall och Anders Svensson och Stefan Palm då, som var skidlärare och seriösa på sitt håll. Som också blev bergsguide, en av Sveriges första. Och då, hela den trion är fantastiskt framgångsrika i sitt guideyrke. Så, och då kom de här killarna på slalomskidor och tunga pjäxor och jagade sponsorer och hade attityd. Alltså att, och vi hade ju i det här fallet också, vi körde helikopter från riksgränsen med dofter skiband och det var ju, vi dansade ju på borden där. Va? Det var ju en samlingsplats för alpinskidåkare, längdskidåkare. Folk, själva äventyr var ganska nytt, hela det begreppet då. Så att det var nog, jag tycker det var faktiskt strångt av SDF, men vi fick till och med en förfrågan från Frankrike om vi ville förlägga en av deltävlingarna i skidalpina cirkusen där uppe, men då tackade SDF nej för de tyckte att det var för liten anläggning.
Men för det måste ha varit en jäkla guldrush nybyggaranda liksom. Ingenting av det här hade gjorts förut och allting var på något sätt tillåtet och allting, det var bara att testa nya grejer eller?
Ja, det på den tiden var jag var väldigt framgångsrik att få media, så att det var levi varje år hade jag du ska se mina presspärmar, det är liksom som biblar, och varje år var det någon slags TV-kanal, det var dansk TV, det var SVT, Äventyr med Robert Bergman gjorde 30 minuter om det här, och det var franska bolag, och så det var väldigt mediamässigt väldigt framgångsrikt.
Vad var det för nivå på dem som ställde upp och de som tävlade?
Det var det som var så roligt, att det var så olika nivåer. Ja. Det var kompisgängen som hade bestämt sig för det här, svensexan, killarna från Alingsås som tränade på trappmaskinen på gymmet, och så var det då de här skibamsen från Chamonix som hade legat på högerträning, och så var det skidlärare, och det var skidorienterare, och det var längdåkare, killar som vunnit Vasaloppet. Torgny Mogren var med och körde, och Björn Lans och Bertil Nordqvist och mycket känt folk. Vi hade bland annat Ola Skinnamo, körde ett år och kom där som en smal spinkig 19-åring, väldigt nyfiken och pigg, och ställde en massa konstiga frågor. Så det är kul att följa många av de här nu under årens lopp, så att då fanns det ingenting annat.
Men för det är en grej som jag tänkte komma till, och kan jag lika gärna ta nu, för att jag har intervjuat en del som håller på mycket med multisport, Micke Lindnord bland annat, och gjort program om Hagelöfs Åre Extreme Challenge och så vidare. Och en tävling som exempelvis den Åre Extreme Challenge och den här Keb Classic måste ju ha betytt otroligt mycket för den svenska utvecklingen av adventure racing och av alla de här typerna av tävlingar. Ni måste ju verkligen varit ett enormt startskott för många.
Ja, så är det ju. Det är lite roligt när man tänker just att
Vad ni hade dratt igång egentligen liksom.
Ja, spännande att veta hur hade sett ut annars. Jag har ju inte en blekaste aning om. Nej. Och ibland jag tittar ju alltid framåt, jag håller inte på att liksom titta bakåt, men så nu är Bamma, det är 20 år, man tänker, helvete, 20 år har det gått, det har varit fantastiskt roligt, det är bara att titta på utrustning som har kommit, och förr i tiden sprang man med gymnastikskor på fjället, nu har jag 5 par Salomonskor, för jag tycker 5 par trade-skor som är anpassade för olika ändamål, och alla är lika roliga att springa på, men jag sitter, jaha, ska jag springa i Kullamannen nere i bokskolan, ja, då ska jag på Salomonsens liksom, eller ska springa här uppe, då kör jag på fällcross eller fällracer om jag ska springa. Ja. Så är det hela tiden att utvecklingen har gått framåt, och då tittar jag bara på skor, så tittar jag på ryggsäckar, sovsäckar, regnställ, allting, och det här gynnar ju vanliga vandrare också, de som är ute på fjällen, helt plötsligt behöver man inte ha med sig lika mycket, men det här är ju tyvärr så att de flesta människorna går ju fortfarande omkring och släpar på för mycket grejer, vilket gör mig helt rabiat. Jag förstår inte varför, vad är problemet?
Är du en grammjägare?
Nej, jag är ingen grammjägare, men jag tycker att för mig njutningen att transportera. Jag har ju blivit äldre och jag förstår inte varför jag ska bära på massa grejer för längre. Det är bara jobbigt.
Och där har vi nu plötsligt hela spelplanen utlagd framför oss. Keb Classic, BAM och Åre Extreme Challenge. Uppmärksamma lyssnare noterar även detta.
Och då var det också, då var det som Anders Bergvall och Anders Svensson och Stefan Palm då, som var skidlärare och seriösa på sitt håll.
Räkna med att Anders Bergvall kommer att dyka upp i framtida avsnitt av den här utredningen. Åre Extreme Challenge är utan överdrift stommen i svensk adventure race. Och en som påverkas av den tävlingen är Mikael Lindnord. Så nu är vi tillbaka till även Huskys ursprung. För Mikael Lindnord blev mitt allra första avsnitt.
Vi träffades i Marocko av alla ställen.
Ja, precis. Jag vann ju faktiskt en liten fototävling genom tidningen Outside. Och då fick jag åka på en lång helg till Atlasbergen i Marocko. Och då var du med som representant för tidningen Outside. Varför då?
Ja, jag är ju testredaktör, deras huvudtestare på utrustning. Och då hade Norrface en tävling då, ute i alla de här tidningarna och magasin. Jag gjorde en marknadsföringskampanj på det här. Och då var det, dels kan man vinna ett pris och så bjöd de ändå in journalister. Och då var jag med där som outsides representant för att testa deras nya kollektion på skor.
Just det.
Och det var ju väldigt mycket restid för att ta sig dit via London och grejer. Men det var ju kul, för då lärde vi ju känna varandra ordentligt.
Mm, det var ju fantastiskt roligt.
Och så fick vi ju även lära känna Mustafa the Machine.
Machina.
En av guiderna. Vi fick även bevittna hur all glädje och hopp bara försvann ifrån honom när vi var ute och vandrade, va? Vi körde någon på lördagen, så körde vi en ganska lång hike i bergen.
Ja, just det, det går jag.
Micke låg och pressade den här guiden hela tiden. Låg honom i hack i häl och bara hetsade honom hela tiden. Så här, bara, Morocco vs Sweden. Hetsade honom, drog upp tempot och så jävligt hela gruppen. Och sen så kom vi till, vi gick upp i Atlasbergen, det var inte det jättehögt. Det var kanske kring 2000-3000 någonting kanske, meters höjd. Ja. Jättefina berg med snö på topparna. Sen så solen sken på ett ställe och så stannade vi mot slutet av dagen och pausade i solskenet, och så kunde vi ligga och chilla lite ett tag. Och sen så då säger han, den här engelska expeditionsledaren, så bara, ja, men om det är några som vill gå upp på den här bergstoppen, så fixar, då hjälper Mustafa er upp på toppen. Och Mustafa hade verkligen sett fram emot att bara vila i solen där efter att Micke hade kört slut på något totalt. Men då var han tvungen att dra med sig hälften av gruppen upp på en bergstopp.
Jag skrattade jättemycket. Det var så roligt. Det var en berg. Han, den brittiska guiden, han hade ju skällt på Mustafa hela tiden. För vi hade ju bara liksom, vi höll på att latcha där såklart. Jag tyckte det var jätteroligt. Och han hade fått skäll hela dagen. Och den sista där, jag kom ihåg det bergspasset, då sprang vi upp med kängor och ryggsäckar och allting. Vi låg ju på ryggsäckarna där och tog igen oss på, både jag och Mustafa. Och jag såg verkligen att han bara ville ta stigen tillbaka till
det där. Ja, då var det bara nedförsbacken.
Ja, då var det bara nedförsbacken. Och så kom den där guiden och säger, Mustafa, ta dem här upp nu, om det är någon som vill gå upp. Och så var det verkligen, det var ju folk som ville gå.
Ja, jag var upp.
Åh, stackaren. Kom ihåg hans ansikte.
Ja, på en sekund. Det bara gick från
glädje till sorg.
Ja, verkligen. Men det var ju grymma guider. Grym personal. Fantastiska guider på det här stället. Kaspar de Topkall heter det. Väldigt trevligt ställe. Du jobbar inte bara på Outside?
Nej, alltså jag jobbar inte jättemycket på Outside. Jag skriver åt dem, jag har precis nyss ett stort skotest. Men det är inte så att jag jobbar liksom, jag kan inte säga att jag jobbar åt dem, utan mer att jag gör jobb åt dem liksom. Mer liksom, kanske det, ska man ta en vanlig tidning, kanske man ska säga att det är som frilansning liksom. Det är inte så att jag sitter på ett Outside-kontor, utan det är som en del av allt jag gör. Men egentligen det jag gör som min sysselsättning, det är att jag är professionell våldsportare. Det är det som är mitt egentligen yrke.
Om du hamnar bredvid en person på en fest eller på en middag som du aldrig har träffat förut, och den personen frågar vad du gör för någonting, vad säger du då?
Ja, nej, men jag numera så har jag liksom ganska bra setup och bra sponsorer och bra och allting runt omkring, så jag säger nog att jag är våldsportproffs.
Vad har du för bakgrund? Hur, alltså rent kanske tränings- och idrottsmässigt, hur du gick ifrån, säg från gymnasietiden fram till, hur gammal är du då?
36.
Och du är professionell multisportare sen kanske ett eller två år tillbaka eller någonting sånt.
Ja, det är sant.
Rent träningsmässigt och idrottsmässigt, hur tog du dig?
Ja, alltså jag har ju provat att spela hockey som alla andra unga killar i Sverige liksom, och höll på med det ganska länge. Så jag höll på med orientering och sådär, men det var ju först i lumpen, jag var ju så här Lapplandsjäger uppe i Kiruna, KB-elev där, så man fick ju två vintrar där, som tur var. Och det var egentligen då jag upptäckte att jag hade en talang att hålla på lite längre och slita på, och folk tyckte det var tufft och kanske vek ner sig några gånger, men jag kände liksom att jag hade den här willpowern i mig. Så var det egentligen då, där vid 18-19, och då jag förstod liksom att det här är någonting för mig. Och då kom multisport i samma veva till Sverige, All Extreme där, 97, första tävlingen. Och då började jag också, och jag körde en tävling, sen var jag fast. Men sen så tog det liksom väldigt länge innan jag liksom fick ordning på hur man skulle träna. För jag resonerade liksom att, ja men, vadå träna, jag kan ju det här liksom. Jag, det är ingen som kan säga hur multisportare ska träna. Men det tog kanske till 2005, så sent som 2005, där jag tävlade i 7 år kanske. innan jag träffade Micke Mattsson, de gjorde de här, började göra de här testerna på GH och testa liksom vad är det som utmärker en multisport att kan ha på så länge och så vidare och så vidare.
Och där hittade vi även bryggan över till Mikael Mattsson. Ni antecknar allt, va? Tillbaka till lite rövarhistorier från Linnords liv.
På våran nivå så är det ganska tufft så ibland. Jag bara ser på mig själv. Vi gick i Frankrike nu senast på VM liksom. Redan efter två dagar så tappade jag hälen liksom. Sprang på tårna och magen, jag spydde. Och jag kommer ihåg, alltså, som igår, att vi hade en canyon. Och det är liksom man tar sig ut för en brant bäck, ravin och hoppar och repellerar där högt med repen, tar sig ut för forsar och så. Och jag kommer ihåg det att man, när man skulle repellera ner där, det var mitt i natten, man hade våtdräkt på sig, så puttar man sig ut från sidan så att man liksom, och så tappar man greppet, sladdar till och så fick man vattnet rakt ner in, innanför nacken och så bara genom hela kroppen, så att, liksom, det gick igenom hela våtdräkten och allting.
Precis, där man inte vill ha kallt vatten.
Ja, och jag bara kände att jag både fötterna var helt förstörda. Så jag gick i trippa där och halkade om vartannat och snubblade. Och jag kände bara magen började växa för jag druckit någon proteindrink som var färdigblandad som inte funkade. Och jag måste då och jag fryser och liksom, jag bara, jag måste gå. Så jag sitter där på alla fyra i den här canyon. Måste ta med jackan, våtdräkten, klätterselen, allting. Där står jag på alla fyra och spyr framåt. Ja, skiter bakåt. I den här canyon. Helt dyblöt och kall och frusen och med pajade fötter. Och då tittar jag upp längs med sidorna med pannlampan. Vi har bra pannlampor. Då ser jag liksom att shit, det är fan 50-60 meters klippvägg. Alltså, det går ju inte att avbryta här. Det finns bara en väg och det är framåt. Och då tar jag på mig allting och den kalla våtdräkt, ja ni vet ju det, ni som har på mig den. Och på mig den där och så påklätter selen, jacka, allt. Och jag fryser och sen bara tar sig 20 meter längre fram och så kommer en ny sån här vattenfallfors. Så man ska bara och så ner och sen igen och sen mitt i allt det här misären. Så tappar jag greppet också så att jag får en sån slide som man glider på rumpan. Och precis innan vattnet, jag slår i vattnet så är det som en sten som sticker ut. Så jag får en rak på svanskotan. Tuk! Och jag bara tänkte, nej snälla, finns det ingen stopp? Ja.
Jag hade en fråga. Den skrev, ge oss en ögonblicksbild från när det är som jävligast. Och jag tror att du nyss har gjort det, eller?
Ja, det var det.
Det är inte kul just då.
Nej, det var inte riktigt roligt då.
Det är ingen bra reklambild för sporten när du står på alla fyra i.
Nej, verkligen inte. Här var man ju till King Kong alltså.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Det som är i våran sport att du måste hela tiden fatta beslut. Jag menar, vi kör ju där ute liksom. Det finns inga snittslingar och det finns inga funktionärer som står och pekar överallt, utan du måste fatta aktiva beslut. Och det här var i Brasilien för några år sedan och vi navigerade fel. Så vi går parallellt. Vi ser stigen, men däremellan är det så tät bush och det klipper. Alltså vi kommer inte åt stigen. Så vi väljer att gå upp på den här ridgen, åsryggen upp. Och den ser väldigt bra ut från början. Men det minnar ut att det är helt lodrätt klippa. Och jag är med Paul Romero och Karen Lungen då, som senare går upp på Everest och har gjort alla Seven Summits i världen och så här. Så de kan ju det här. Och jag är väl ingen superklättrare. Och dessutom hade jag stavar i händerna. Men jag tog ju aldrig stavarna kvar i händerna. Jag kommer ihåg Paul, han sa det. Ah, men det är ju sådär, det är som mailboxes. Du vet, såhär, riktiga supergrepp. Ja, men vi började klättra. Jag bara, shit.
Med stavarna hängandes i...
Ja, jag hade dem i händerna typ. Och sen tappade jag vänsterhanden. Och i min värld, jag kommer ihåg att sinnet är ju med hela tiden. Jag tror ju att jag bara tappar greppet och jag hoppar bakåt och landar.
Men, som en katt.
Exakt. Så, så upplever jag det.
Ja.
Men i själva verket gör det att när jag tappar min vänsterhand så förflyttar jag, som jag har ryggsäck på mig också, så förflyttas jag bakåt. Så jag gör en sån, som en Jesus-volt, en fullt utsträckt bakåt-volt. Och tydligen var det så högt, så typ så 10 meter. Så att jag hinner göra en hel Jesus-volt. Så jag landar på fötterna. Och jag kommer ihåg det jag tänker när jag är i luften. Eftersom jag gör bakåt-volt så ser man ju, du ser ju landningen. Då tänker jag så här, perfekt landning. Och så slår jag i. Och det fina är att det var så brant så att under var det bara packad jord. Brant packad jord.
Så du fortsätter rulla?
Så jag rullar in i bushen och fastnar. Och Liko, en brasse, det här var ett internationellt lag som jag hade blivit inbjuden till. Han satt bredvid mig, jag kom ihåg, och jag bara shit. Och det bara snurrade överallt. Jag hade ju haft en keps på mig liksom. Och jag bara, det bara snurrade liksom. Han bara, oh, så. Och han trodde typ att jag hade dött. Så han satt bredvid och bara grinade, vet du, och hade ångest. Och han bara liksom, han trodde liksom att, och jag kände liksom att men det här är rätt okej, men jag måste bara vila lite grann. Och Paul, han bara, what's going on guys, come on. Jag bara hör han säger det, bara. Och Karen då, som är en bit upp, hon bara, Paul, take a little bit easy now. Och sen har jag då Liko som sitter och grinar bredvid mig liksom. Men på något sätt så, jag vet inte, så det enda jag gör är att jag, eller det enda, men jag kattar upp mitt knä.
Ja. Med, alltså med, köttet eller liksom, ja, externt.
Ja, externt. Mm. Men alltså, det blöder ju så här, men det är ingenting som, jag får ingen skada. Så att vi klättrar upp samma väg igen sen, och sen fortsatte tävlingen.
Slut var det?
Ja.
Hårt?
Ja, framförallt att klättra samma väg som man just har trillat ner.
Varför kör du Haglövs Åre Extreme Challenge?
Ja, alltså varför gör jag det? Alltså, det är en ganska kul tävling. Det passar inte mig egentligen om man tittar på mina kvaliteter som multisportare. Just att man ska över Åreskutan och 1000 höjdmeter, eftersom jag är en ganska stor och tung kille liksom. Paddningen är okej, och cykling och hyfsad ben och så, men just att det är mycket att släpa, framförallt mot de killarna som väger ner mot, ja, 68-70 kilo liksom. Det är klart det är skillnad, men jag tycker liksom det är kul här, just att här har du, här kan du, det blir så mycket Formula 1 egentligen, multisportens Formula 1 kan man säga att den här tävlingen är, för att här kommer alla hit, många som man inte ser på hela säsongen, många som inte är med i något av de stora teamen men ändå är vältränade och duktiga. Och på något sätt, här möts alla på samma villkor lite grann. Sen försöker vi göra vad vi kan med assistenter och crew och cykelmekaniker och massörer och så vidare, för att vi ska vara så bra som möjligt. Men det är fortfarande, det är så små marginaler egentligen. Så att egentligen kanske inte det gör så stor skillnad. Men framförallt mentalt så vet vi att vi har gjort vad vi har kunnat. Sen om vi inte vinner eller så må det vara, va. Men vetskap att vi har gjort vad vi har kunnat, det tycker jag känns skönt.
Första året tävlingen arrangerades var 1997.
Ja, precis.
Och du körde då första året?
Ja. Då det var så roligt, för då träffade jag Erik Ahlström som hade föredrag häromdagen här på Tott. På Kebnekaise Classic, den som har nu återstått igen då. Och då träffade han i april.
Det är lugnt, du kan svara.
Ursäkta.
Jag klipper.
Tjena. Ja, okej. Ja, skitbra. Nej. Ja, exakt. Ja, just det. Perfekt. Mm. Ja, vi kör. Vi kör.
TV Åre ringde. Det är mycket media nu.
Ja, nej, men det är kul. Mm. Det är också en stor fördel med den här tävlingen. Att den är så... Det är så mycket folk här och det är ganska bra medietryck på den här tävlingen också. Liksom. Och det här är egentligen den enda tävlingen vi tävlar solo. Annars kör vi lag, tvåmanlag i Sverige eller fyramanlag när vi kör internationellt. Då. Så att det här är liksom den, egentligen den tävlingen som är naknast. Det vill säga man visar hur bra eller dålig man är. Liksom. Så att,
Vad har det betytt för dig? Vad har tävlingen betytt för dig? Åre Extreme Challenge?
Nej, men jag hade ju inte hållit på med multisport om inte det var Åre Extreme Challenge. Jag menar, det var ju som jag sa innan där jag blev avbryten, men Erik Ahlstedt, och träffade han där på Kebnekaise Classic 97. Det var precis efter jag gjort lumpen där uppe i Kiruna, och då sa han det, ska du vara med i Åre Extreme Challenge? Han hade några posters och affischer och sådär, och så förklarade han vad det var, och han bara, ja men det är ju, jag bara, Forspall, jag har inte gjort det, Forspall, det kan jag inte göra. Han bara, ja men det är ju bara en, du har ju 2 månader på dig. Och jag bara, jo men det har jag. Så satt jag kommer ihåg första gången, jag kunde inte släppa bryggan. Jag satt i en sån här plasthavskajak, vet du, hade full ångest, vet du. Och det roliga var att första åren så började jag med motionskajak och så lite rankar och rankar. Men smeknamnet på klubben jag hade, det var han som alltid går runt. Men man brukar alltid beskriva någon liksom så här, han med den stora näsan eller liksom, han med den sköna stilen eller vad du nu kan tänka svara. Va? Nej, mitt smeknamn var han som aldrig går runt.
Det var strax innan Multimike.
Ja. Ja, strax innan Multimike. Nej, men så att det var ju, nej men okej, och egentligen första gången jag körde. Alltså tiden gick så fort, det bara sprutade iväg och liksom helt plötsligt var jag mål och jag bara, shit, det här var det roligaste jag gjort i hela mitt liv. Och sen dess har det inte varit någon väg tillbaka, utan jag har fortsatt liksom gjort större tävlingar och längre tävlingar och hållit på liksom, och numera är det mitt jobb.
Och pratar man Åre Extreme Challenge och även BAM, så går det inte att undvika ytterligare ett namn, Björn Rydvall. Kvällen innan start för Åre Extreme Challenge 2013 så sitter jag i ett kök på Brattlandsgården utanför Åre och pratar med Björn. Just ja, Brattlandsgården. Ni vet väl vilka som driver den gården? Natasha och Mats Scott. Allt hör ihop. Konspirationen tätnar.
Vad tror du om Haglöfs Åre Extreme Challenge som en språngbräda för människor som vill börja med multisport på riktigt?
Jätteviktigt. Jag menar, nu var det knappt 600 personer som satt och lyssnade på informationsmötet, och jag vet ju att det finns ambitioner hos tävlingsledningen om att det ska växa mer därtill. Så det tror jag är superviktigt som rekryteringsbas. Så den här byn har ju en fånig förmåga att dra folk. Själv så har jag lite svårt att se varför alla vill hitta och trängas, men det, folk drar ju folk liksom, sommar som vinter, så att uppenbarligen så lyckas arrangemang i Åre brukar ju lyckas liksom, och Mats och Natasha har ju uppenbarligen något väldigt stort på gång liksom. Och jag menar, vill man komma in i ett lag och börja tävla, så det finns ju inget bättre sätt än att visa upp sig här. Här får man ju liksom en CV på att man faktiskt behärskar 3 discipliner, och de har kommit väldigt långt för att kanske få hitta en lagkompis eller bli uppsnapp, plocka ditt lag eller vad som nu är nästa steg.
Och om man vill fortsätta utvecklas, vad skulle du rekommendera som nästa steg?
Det är ju helt beroende på vad man vill. Jag, och det kanske låter kaxigt eftersom jag är mitt uppe i det själv, men jag skulle inte vilja se adventure racing, alltså de här långa multisporttävlingarna. Jag tycker inte att det ska inte vara en breddidrott. Alltså, jag säger inte att inte alla kan göra det, för det tror jag de flesta kan. Men det är den typen av förberedelser, alltså det är förberedelser och det som krävs runt omkring det. Alla kan inte lägga ner den engagemanget. Det, så är det ju. Och i och med det så kan inte tävlingar kan inte anpassas för att bli bredd. För då tror jag man kommer tappa det som gör dem intressanta. Men däremot så finns det ju enorma möjligheter att göra utmanande, tuffa lagtävlingar som många kan vara med på. Men jag skulle inte vilja att de här stora, alltså som exempel Expo Sweden-tävlingar som Mikael Lindnord har ordnat i Sverige. som har gett mig enorma alltså, upplevelser de åren jag har kört dem. Alltså, det är många av de häftigaste vyerna jag har varit med om har ju varit på de tävlingarna. Och det hade aldrig gått att genomföra en sån tävling med 500 lag. Det finns inte en möjlighet att länsstyrelser och samebyar hade gått med på det. Och det hade varit jättetråkigt om de tävlingarna skulle ha gått i något, på något inlandshygge istället bara för att kunna ta emot jättemånga lag. Utan de där tävlingarna måste få gå på häftiga ställen där det är svårt att få vara. Och sen så finns det tävlingar under som får bredd, tycker jag. Det är kanske egoistiskt, men jag är ingen sugen på att mista liksom det här spetsen på äventyret bara för att det ska passa vem som helst.
Jag läste ett väldigt roligt citat du sa just angående Explore Sweden och Micke Lindor. Jag har intervjuat Micke också. Om just de här vyerna. Du sa någonting i stil med att du inte kunde fatta hur någon person som är så ointresserad av naturupplevelser kunde lägga så vackra banor.
Nej, jag tycker mig känna mycket rätt väl. Och min bild av honom är ju inte direkt att han är den naturmupp som jag själv brukar beskyllas för vara. Men utan mer en väldigt, väldigt driven tävlingsmänniska och företagare dessutom. Men han har lyckats göra väldigt vackra tävlingar.
Jag har hört mycket gott om honom.
Ja, alltså VM:et som han ordnade, eller han inte bara han, men han, Helena och med funktionärer styrde ihop 2006 i Hemavan och nere i Nordnorge där. Det är många av de stora stjärnorna i världen som fortfarande ser det som den bästa tävlingen någonsin. Och jag kan ju bara hålla med. Sen kan jag ju tycka att det är synd att inte jag körde en tävling i år, för då tror jag att vi hade kunnat ha vunnit den. Med tanke på hur mycket misstag vi gjorde då.
Och ni missade väl inte det här när jag pratade med Erik Ahlström?
Mycket känt folk. Vi hade bland annat Ola Skinnam och körde ett år. Hon kom där som en smal spinkel 19-årig, väldigt nyfiken och pigg och ställde en massa konstiga frågor.
Ola träffade jag för allra första gången uppe på Haglövs Arctic Weekend i Riksgränsen och Björkliden. Det här var några år innan jag startade Husky. Ungefär ett år in i podden så drog jag till Olas kontor på expeditionsresor för inspelning och fick höra om hans resa och hur Keb Classic spelade in även i hans karriär.
Var det någon första händelse, specifik händelse eller någon slags historia eller någonting som fick dig på något sätt att söka dig till äventyr?
Ja, att jag blev placerad i en kanot innan jag kunde gå, eller att jag sov i vindskydd innan jag lärt mig att krypa.
Barnkläderna luktade alltid av brandrök.
Ja. Men det har med föräldrarna att göra. Så jag menar, jag har varit ute jämt. Mm. Så att det var inte en speciell händelse på det sättet. Sen att jag har tagit steget från Mulleskogen till Sydpolen, det kan ju andra katalysatorer. Och där är det ju såväl älgar och böcker som man har läst som har inspirerat hjälp till.
Men får man inom, jag har lite dålig koll på friluftsfrämjandet, men får man någon slags, kan du gå någon slags kurser, utbildningar som typ STF och sådär inom friluftsfrämjandet? Jobbade du någonting som så här fjällledare liknande?
Ja, man kan gå utbildningar och jag blev också ledare. Jag kommer ihåg att jag gick på ledarkurs för unga ledare i Torkelstorp heter det uppe i norra Jämtland. Och där var jag också ledare sen. Så att det finns massa möjligheter och utbildningar. Men sen så bestämde jag mig för att försöka bli guide och jobba med friluftsliv professionellt. Och då gick jag på Malungs folkhögskola på Fjäll- och Vildmarkslärarlinjen. Och det var ju en kanonkul utbildning. Gå på folkhögskola var ju roligt och spännande att jobba och hålla på med det man älskar på heltid. Och sen hade de ju en fiollinje. Och en sån här folkmusik-sånglinje. Så att det var ju en och annan snygg tjej där också. Så att det var en perfekt kombination. Alla fjällisar var ute på i skogen och härjade. Och sen när vi kom tillbaka så hade vi blivit väl omhändertagna. Så att där lärde man sig mycket på folkhögskola. Det var bara 18 bast då. Så att det var ju en upplevelse för livet.
Men där fick du mycket tekniska tekniska kunskaper också om,
ja visst, det är inom alla områden.
Ja men precis.
Men det här, nej helt klart, för där gjorde vi ju, sen var väl jag trygg i det mesta redan från start. Jag hade gått på skidor genom Sarek, på, ja, på vintern är ju fördelaktigt att åka skidor genom Sarek, men jag hade varit där både på sommaren och vintern och hade varit ute massor, så att jag var väl som fisken i vattnet. Men vi lärde oss paddla fors och överlevnadsutbildning och första hjälpen och ledarskap än mer. Och, nej, Malung finns ju fortfarande kvar idag. Det är ju min kompis Hannibal Thorsen som är lärare där uppe bland annat. Och det är ju en kanonbra utbildning. Man borde verkligen ta chansen om man gillar friluftsliv och satsa ett år på det som är det roligaste som finns. Och folkhögskola är ju en lagom flummig och kul skolform.
Välkomnande miljö.
Ja, verkligen. Man bygger på glädje och eget initiativ. Så att det, nej, det är jag oerhört glad för att jag inte bara gick ett år på, utan faktiskt det året två. Eller det. När jag var där så var det två år.
Så vet jag att du körde Keb Classic väldigt tidigt. Kanske ja, till och med första året du körde.
Första året så körde vi Keb Classic. Fan, man ser sig själv på bild liksom, 18 bast, korthårig och smal och smärt. Och helt vilsen, tänkte jag säga. Men det var vi ju inte. Men nej, Keb Classic var ju kul. Och en rolig upplevelse. Jag praktiserade uppe i Kebnekaise. Det här var ju 100 år sedan. Och det var ju stort liksom, att få praktisera på Kebnekaise. Och guden där uppe var ju Peter Mågård. En auktoritet och sportchef också, auktoritet inom då i alla fall lavin i Sverige och lavinutbildning. Så jag kommer ihåg att vi satt på Peter Mågårds rum och drack fin whisky som var famous grouse. Och för en 18-årig skinnare så var ju det hur stort som helst.
Ögonstora som...
Ja, och det var då bestämde mig för att försöka köra Keb Classic. Och vi alla var ju helt off. Jag kommer ihåg Micke Lämmel, en annan auktoritet i friluftsliv. Han var uppe och de höll ju till i Alperna och visste vad det här var. Och hade ju lätt utrustning och fartkläder. Och vi gick omkring i tunga Gore-Tex-kläder och typ turskidor mer eller mindre. Så att det var ju en häftig mix, men också en rolig grej. Och många av dem som var med, de är ju fortfarande på ett eller annat sätt aktiva i den här verkligheten idag. Och det är roliga minnen man har. Och Erik Ahlström är då som drog igång alltihopa.
Ja, det var han som berättade att...
Ja, han är en kompis också. Så att, här är kul.
Vad är ett äventyr?
Vad ett äventyr är, det är ju högst individuellt. Och jag tycker det är jäkligt viktigt och faktiskt också att det är kul att jag inte har blivit som vissa andra äventyrare som ja, min kompis Börge Usland är från Norge bland annat. Han är ju så här kongefaktor. Har inte ett projekt en kongefaktor? Är det liksom inte överjävligt svårt eller är det ingen som har gjort tidigare så är det ingen idé att göra det. Men särskilt när man har fått barn så är det ju roligt att återuppliva liksom det vanliga friluftslivet. Det räcker ju att man går utanför dörren så kan man ju uppleva ett äventyr. Ibland är det ju faktiskt så att man inser att fan, man har tältat mer på Nordpolen under ett år än vad man gjort hemma vid. Och det är ju egentligen en ganska konstig typ av friluftsliv. Så det är ju viktigt att inte glömma det nära och kära. Bara gå ut och grilla med kidsen eller ta en paddeltur på suppen eller vandra en annorlunda väg till jobbet genom skogen. Det kan ju vara ett äventyr.
Som vi redan kan konstatera så heter spindeln i nätet Erik Ahlström. Och när jag pratade med Erik där uppe i Björkliden 2013 så kommer ett annat, inte helt okänt namn upp.
Svenska löpare, vi har en del som verkligen presterar nu på den internationella scenen med Emelie Forsberg och Jonas Bud. Hur står sig svensk löptalang, tycker du? Ja, just, om vi bortser då ifrån så att säga friidrottsbiten eller banbiten, utan fokuserar på just mer terränglöpning och ultradistanser och så vidare.
Jag är ju lite dålig på namn och resultat som jag egentligen inte speciellt intresserad av tider och så. Men däremot det som vi jobbar på Salomon. Vi jobbar ju med lite löpare och vi är även på internationellt håll med Kilian Jonné och även har ett internationellt lag. Och det är inte bara resultatet som är viktigt utan det är även hur man är som person. Att man måste vara både... Man måste vara PR-mässig. Man måste kunna skriva, blogga och man måste framförallt måste man vara ödmjuk. Man måste kunna bjuda på sig själv. Både Kilian och Emily när de gått i mål, de står och hejar på de andra när de går i mål liksom. Det är inga divalater, de är så jävla sköna människor och där Born to Run som just i Emilys fall, hon är född för att springa. Och sen så jag kan inte riktigt svara på varför hon gjort henne så duktig, men hon kommer ju kunna bli en av världens bästa löperskar utifrån alla kvaliteter som hon har.
Den första gången som jag träffade Emily var under hösten 2013.
Jag har kommit fram till att man har ju alltid sprungit. Liksom. Om man är född 86, då sitter man inte riktigt framför tvn och spelar tv-spel och så.
Facebook fanns inte då?
Nej, precis. Och så det var... Ja, det var skogen som gällde när jag var liten. Och sen tog bollsporter över. Och ja, men träningsmängden var ganska stor redan från början, tror jag. Jag liksom cyklade till och från träningar, till och från skolan. Och sen när man började bli lite äldre så insåg jag att jag gillar att träna. Liksom, det var någonting som bara fanns där. Det var egentligen ingenting som jag reflekterade över. Och när jag var 15 så slutade jag med alla bollsporter för jag blev... bergstagen. Jag insåg att det var fjäll som gällde och klättring och skidåkning och i alla olika former. Så från när jag var 15 upp till jag var 20 så klättrade jag och åkte ganska mycket till mark. Löpning var liksom bara någonting som jag gjorde till och från grejer eller sådär. Och sen 21 till ja, nu då, 5 år så... Ja, har löpningen stegrats och stegrats och stegrats. Så jag har faktiskt kollat. Jag var lite nördig kanske för 3 år sedan när jag började träna ganska mycket löpning. Skrev ner alla pass. Så jag har kollat, haft lite koll på hur det ser ut. Och det är en fin ökning. Liksom. Det är inte extrem ökning utan en jämn och fin ökning i kurvan av löpning. För nu är det löpning som gäller. Nu klättrar jag inte lika mycket. Men skidor åker jag på vintern.
Hur avancerad var du med klättringen och skidåkningen innan kring 20-årsåldern?
Jag klättrade ganska mycket. Det var det jag gjorde när jag åkte på semester liksom, mellan mina säsonger som jag jobbade. Jag jobbade i sommar och vinter och sen däremellan så får jag sportklättra i Europa och Nordamerika och Sydamerika.
Liksom klippklättrande?
Ja, precis. Jag började traditionellt och sen så jag blev lite inne på sportklättring för att öka eller höja graden som jag kunde klättra och bli stark. Så jag var inte duktig men jag var ganska engagerad och tyckte det var väldigt roligt. Så det höll jag på med i ganska många år och nu försöker jag mest bara underhålla det så jag kan ta mig upp.
När insåg du att du var väldigt duktig på löpning?
Ja, jag tror inte jag har insett det än faktiskt. Det när jag står där på... Nej, men det har jag nog inte riktigt insett än. Jag springer ju som bara, tycker jag. Och så när det går bra så kan jag tänka, det var en härlig dag. Idag hade jag tur.
Vad tror du att det är som lockar med berg?
Det är ganska mycket. Det är att utmana sig själv. Och se nya platser. Jag fascineras jättemycket av det här att man kan ta sig så himla långt och ta sig lätt och smidigt upp på berg. Och, ja, men de här valen som man gör i klättring och löpning. Allt är sitt eget ansvar och man behöver vara fokuserad och sådär. Så det fascinerar mig och det är det jag gillar och det är det som jag kan ta med mig i ja, men det livet när jag inte är uppe på bergstoppar också. Så jag känner att jag behöver verkligen den balansen och påminnelserna när jag är där. Då mår jag liksom bättre i vardagliga livet.
Hur ser konkurrensen ut?
Ja.
I Toren?
Den är hög. Förra året så i den långa så vann jag inte den långa för att jag var relativt ny på långdistans. Nej men det är ju elit. Liksom. Det är därför jag kan tänka, vad gör jag här? med de här duktiga.
Men Emily, du är ju
jättedukt. Jo, men precis. Nej, men det är så jag kan tänka. Liksom, står jag här med min kladdkaka och ska springa. Hur ska det gå?
Har du med kladdkakan?
Nej, på fjällmaran hade jag det. Men nu så, jag tror inte min... Jo, det kanske skulle vara bra för imagen.
Ja, men varför inte?
Ja, jag får göra det nästa gång. Nej, men nu försöker jag springa lite snabbare än vad jag gjorde då. Så då blir det faktiskt lite svårare att äta kladdkaka. Men vad var frågan? Ja, konkurrensen. Jo, men den är stark. I den här korta serien så vet jag inte om jag kommer vinna. Jag har vunnit 2 tävlingar där. Men jag behöver vinna en tredje för att vinna hela serien. För det är...
Men din manliga motsvarighet är ju Kilian.
Oj, det var en komplimang.
Ja, men är det inte så?
Jag vet inte. Ja, det kanske är det.
Men varför tror du att ni två har lyckats så bra?
Jag vet inte. Vi har ju lite grann samma filosofi. Han har ju inte heller någon tränare eller så. Utan han går ju mycket på känsla och tycker väldigt mycket om bergen. Och det är ju någonting vi har gemensamt. Och det kanske är någonting som passar oss väldigt bra. Och som gör oss så att vi kan hålla en ganska hög nivå på tävlingar vinter- och sommartid. Men det är ju säkert väldigt olika. Liksom. Jag tror att om man har en väldigt stor drivkraft till att vara ute och upptäcka berg och utveckla sig själv inom det, så kommer man nog väldigt långt på det. Men om man inte har det kanske man behöver vara lite mer strukturerad, tror jag. Och sen är jag lite lat också, kan jag tänka ibland. Att det gör inte mig någonting om jag är hemma i 5 dagar och dricker varm choklad och bullar. Och det tror jag också, för mig är det bra. Liksom, jag kan återhämta mig på det. Men om man skulle haft ett träningsschema så skulle man nog inte göra det. Utan må ganska dåligt av det. Så jag tror att jag har funnit en bra kombination mellan att kunna tillåta mig själv att vara lat, eller inte lat, men bara ha det gott liksom, inte vara ute så himla mycket utan bara ta det lugnt.
Har du den friheten?
Jo, det har jag ju verkligen, det är ingen som säger åt mig att jag ska göra någonting. Och det är ju det som är så lyxigt. Det är klart att det är bra för Salomon om jag vinner tävlingar, men de vet ju att jag vill ju vara stark, och jag har sån tur att han som är manager, han har väl förstått att det funkar nog bäst att låta mig vara liksom, att jag vill ju verkligen det, så han tror att jag hittar en bra väg dit.
Med facit i hand så är det ju otroligt kul nu när Emily och Kilian bor tillsammans med deras lilla dotter Maj i ett hus i Måndalen i Norge. Och den betydelse som Emily haft för trail-löpning i Sverige, det är nog nästan omöjligt att överblicka. Runt Emily så har ett gäng med superatleter bildats. Ida Nilsson, Mimmi Kotka, Fanny och Erika Borgström och Johanna Åström. Och att de nu värvat fenomenet Tove Alexandersson gör ju det hela än mer intressant. Intervjuer med samtliga i det här gänget finns såklart redan på Husky. Och där har vi det, kära lyssnare. Ett ganska bra ramverk över det universum som Husky rör sig i. Jag är medveten om att i det här första avsnittet bara var en tjej som kom med, men tro mig att det kommer att ändras. Och det här detektivarbetet, det var faktiskt roligare än väntat och kanske inte så betungande ändå. Jag siktar nog på att göra åtminstone ett till nu när jag har börjat begrava mig allt djupare i arkiven. Och ju mer jag tänker på det, desto mer stolt blir jag faktiskt över det arkiv som jag faktiskt har skapat. Fullt med helt unika människor och historier. Här har ni ett litet smakprov på det som står att finna i allt det här inspelade. Så i kommande avsnitt så kan det kanske låta lite så här.
Ja, men det är verkligen så här. Ja, nu kommer vi in på Star Wars. Alla bara, ha, lyssnar på en intervju med Evelina och nu kommer Star Wars.
Nej, men... Du tröttnar på det?
Nej. Aldrig. Och nu kommer det nya filmer så det är supercoolt. Nej, men jag vill säga, vi är som uppväxta med de filmerna och så. Och det har bara varit en stark grej. Det har blivit kanske mer och mer med åren också. Att det vill nörda in oss lite väl mycket kanske. Men jag tycker det är härligt för jag gillar Star Wars. Och det är så här.
Jag tycker inte att ni nördar in er för mycket.
Nej, men det är så här, The Force finns ju alltid. Det är ju liksom... det är inte bara ett liksom påhitt. Kraften finns ju. Och det gäller bara att veta sin power hela tiden. Och för mig är det en superbra, alltså det är verkligen en superbra grej. Jag kommer ihåg Julia, min syster, hon skrev ett sms till mig, tror jag var inför första tävlingen. Så skrev hon bara, ja men skrev någonting, och så skrev hon, kom ihåg, stark som en jedi, lätt som en alv. Och jag som tagit med mig det inför varje tävling, så har jag tänkt bara, och varje gång jag tänker det så bara, så känner jag mig så här super, jag känner mig superstark. Och jag känner mig liksom peppad och bara jag vet att ja, men okej, där ska jag vara lätt och där ska jag liksom. Och det är som, ja men det är väl bara det att, för i Star Wars snackar de ju mycket om liksom, ja men det är mycket så här hur man ska bara släppa tankarna och bara göra och veta liksom att liksom nu, du tror inte på dig själv och därför går det inte. Som när Luke ska försöka få upp det här rymdskeppet ur träsket.
You must unlearn what you have learned.
All right, I'll give it a try.
No, try not. Do or do not. There is no try.
Och han liksom bara, åh, det går inte. Och jag bara, ja men alltså, do or do not, there is no try. För att han liksom, han tror, när han tror på sig själv så kommer det funka. Och så gäller det för oss också. När vi tror på oss själva så kommer vi, alltså vi kommer manifestera det vi vill.
Nej men det är, men alltså det var, nej men det var en bra upplevelse ändå. Det var skitkul. Och
du hade ju 10 kilo sjukvårdsgrejer med dig.
Ja, men det behövdes. Allting gick
det
åt.
Det var liksom så här, när vi skulle skära ner i packningen, jag och Alex bara, vem ska ta det med Elias att han måste, att han måste slänga 50 av sina 500 Alvedon.
Jag hade inte lätt alltså. Som du hör.
Ja, vi säger det i kör.
Ja. Jag måste säga åt honom att han måste ta någon av sina 200 linder och ge bort det, för det kommer inte behövas.
Nej, men de flesta grejerna försvann ju sen i sista veckan.
Elias, vi behöver inte 5 bårar. Vi är bara 3 kvar.
Ja, men det var ju lite så. Du höll ju den heligt så här. Oh, my precious.
Ja, men det,
med sjukvårdskittet.
Det rör ni inte alltså. Men så var det nästan. I början var det som all utrustning. Jag ville ju inte slänga någonting. Där fick jag verkligen lära mig någonting. Och det var ju riktigt bra att ni bara stod på er att vi måste verkligen förlora.
Men så brukar jag hålla Niklas, my precious.
Ja, jag ville slänga Niklas, men det fick jag inte.
Ärligt talat, vad fan ska vi ha honom till? Låter mycket, ska du bort allt alla.
Men det, jag fick igenom det här. Så mycket vägar han faktiskt.
Procentuellt så väger han 75% av
för
oss.
För ni fick bygga som en speciell sån här babybjörn. Så du bar Niklas på magen. Det framgår inte riktigt på filmerna.
Det kommer, special edition.
Och jag gillar inte det där med stereotyper. Jag gillar inte det där. Jag älskar att bryta normen. Det är en av mina stora, vad ska man säga, passioner. Att liksom knäcka normen. Och inte vara som alla förväntar sig att jag ska vara. Bara för att jag rappar så ska jag gå till klubben och ha en stor guldkedja. Och rappa, åka bil. Det är typ allt jag gör. Och så fort jag gör någonting annat så blir folk bara, vad håller du på med? Mm. Jag bryr mig inte så mycket om det. Och jag, för mig handlar det bara om att jag vill göra saker som jag tycker är roliga att göra. Och jag vill visa att man kan göra det också om man vill. Man behöver inte vara så jävla inrutad. Det är klart att det inte är så många artister som håller på med de här grejerna. Jag antar att jag förmodligen är den första rapparen i hela världen som gör en swimrun-tävling. Men det spelar väl ingen roll liksom. Det är väl bara kul.
Det är lite samma där. Än så länge tycker jag inte att det finns något varumärke att tänka på. Men däremot nu som drömmen för mig nu, det är att den här resan ska bli allt jag drömmer om. Att jag kommer genomföra det, kommer hem och vara sugen på mer. Jag har så många tankar nu på liksom resor eller äventyr eller utmaningar, vad man vill kalla det, som jag vill göra. Eller jag har liksom min bucket list är lång på stora projekt. Och som jag känner nu och hoppas att jag fortfarande kommer känna när jag kommer hem med att det är sånt här jag vill hålla på med. Och med tanke på det då, så kommer jag, tycker det är kul det så att blogga och sånt där, men sen finns ju någon tanke med det också, till exempel ja, men fortsätta få möjligheter att göra fler grejer sen.
Jag bara sov och så vaknade jag och så spydde jag lite blod och så somnade jag om igen.
Men mamma var på väg ner, det fick jag reda på. Och det känns som att hon ville bara sova bort den tiden innan hon kom. Liksom. Så klockan 7 på fredagen kom mamma in i rummet. Och så säger hon så här. Alla kallar mig Bella, men hon säger verkligen Isabelle. Och det är då första gången som det brister för mig och jag börjar gråta. Och just det här att vända sig om och titta mamma när jag vet att jag har förstört mitt ansikte. Det var liksom så här, det var nästan så att jag inte ville göra det. Men hon var ju så otroligt lycklig för att få se att jag verkligen var där nere. Även om jag var ju hel på näsa och ögonen liksom. Det var ingenting, ingen skrubba. För glasögonen hade ju tagit allting. Mm. Så att de såg ju fortfarande att det var jag. Det var inte så förstört. Utan det var ju bara munnen då. Så det var... Då förstod jag liksom... Att jag kunde släppa lite min egen barriär. Att låta mig få sörja lite där. Och att faktiskt ha mamma där.
Vad tror du att du gör om 5-10 år?
Jag tror att jag cyklar. Jag hoppas på att vara bäst i världen. Jag ska ha kört mitt första OS då också, vill jag.
Det är om 2 år.
Ja, om allt går som det ska så ska jag väl förmodligen få vara där. Om jag gör bra ifrån mig.
Det är mindgames, du får... Men det är ju liksom varje sväng i ett mindgame på ett visst sätt. I allt vi gör i livet. Du måste först visualisera att du ska göra någonting. Och sen måste du ha modet att ta det steget, att verkligen kunna se att det här kan jag göra. Så gör man det. Och i branschskidåkning så är det ju ofta, det är ju så i varje sväng. För att om du ramlar en sväng av 1000 så dör du. Så att liksom det är ganska många mindgames som ska plockas ihop. Men det är inte bara det som lockar. Det är kul att vara på ett sånt här ställe och bara stå och tänka att wow, här är jag. Nu, det här är inte meningen att man ska vara. Liksom. Lite grann som att liksom, vara i ett dataspel och sen komma ut liksom, ur det som liksom, dataspelstillverkarna har liksom, tänkt att de ska göra. Och så komma ut liksom, i någon här sidodörr. Liksom, vad är det här? Här är inte meningen att vi ska vara. Men just bara för att man är där så byggs ju den här verkligheten ut. Och då blir ju liksom, verkligheten lite större. Och så det är ju helt meningslöst att åka skidor och hålla på med det här. Men fortfarande så blir ju verkligheten lite större. På samma sätt så blir det större när liksom Emily Forsberg är ute och springer. Och hon pushar sina gränser. Och sen när det är någon som är uppfinnare som bara uppfinner en ny grej som man kan rensa toasitsen med liksom. Men det är så. Så. Men det är jättebra att vi har döden där, för då får du ju... Det är ju en kick i baken. Vi måste göra det vi verkligen vill göra. Vi måste säga de bra sakerna som vi vill säga till människor. Man kan inte bara leva i rutin. Man måste leva och göra sitt bästa hela tiden. Och liksom, det är ju den motivationen som den får. Det är ju egentligen motorn. Döden är egentligen motorn till livet på så sätt.
Podcasten Husky finns även på Instagram och på Facebook. Husky spelas in med stöd från Naturkompaniet. Musiken görs av Joel Mull.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer.
Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.